och hjärtligt, hjärtligt välkomna till avsnitt 2 i Kalkstenskanalen.
Podden om konst, kultur och världsarv på södra Öland.
Precis. Jag heter Pia-Lena Björnlund. Jag jobbar som konst- och kulturutvecklare i Mörbylånga kommun.
Och jag heter Emma Rydné och jobbar som världsarvssamordnare i samma kommun.
Och sen har vi med oss
Sara Alverholm heter jag. Praktikant på kommunen. Pluggar arkeologi på Linnéuniversitetet.
Just det här avsnittet handlar ju om arkeologi också. Och det är en del av ditt examensarbete, Sara.
Och vi är jätteglada dels att du ville komma till oss och vara med oss den här terminen och se hur vi jobbar. Och sen att du faktiskt tog dig an att göra ett väldigt spännande poddavsnitt.
Vad är det ska handla om idag?
Det ska handla om Klintastenen som är en sten med hällristningar som hittades på södra Öland för lite över 100 år sedan.
När man säger södra Öland, Ölands södra del är ganska lång. Var någonstans på södra Öland hittades den här?
I byn Klinta som ligger i Mörbylånga kommun.
Ja.
Och det här Klinta vi pratar om ligger ju på sydvästra Öland. Precis som man känner till Jättlinge gravfält så ligger ju den byn precis norr om det här gigantiska gravfältet.
Mm. Ungefär 4,5 mil söderut från Ölandsbron kan man väl säga. Det finns ju två Klinta på Öland ska man väl komma ihåg kanske. Det finns ju ett utanför Borgholm också. Strax utanför Köpingsvika, precis. Så därför är det bra att tala om var den här Klinta ligger någonstans.
Du har ju hittat en väldigt rolig titel tycker jag till det här avsnittet, Sara. Vad heter själva avsnittet?
Avsnittet heter Klintastenen när historien flyttar hemifrån.
För det är ju precis det som har hänt här. Och ni kommer snart att förstå varför. Vi är så väldigt, väldigt, väldigt glada över hur vårt första avsnitt togs emot. Eller hur? Det är ju många som har hört av sig om idéer kring vad vi skulle göra fler avsnitt kring.
Ja, alltså ska jag ge några exempel på vad vi har fått för förslag?
Ja.
Vi har fått Ortenby kungsgård, att följa med på en mat- och kedjevandring på Ölands stora allvar. Att göra någonting om Johan August Gustafsson, den här skulptören som har Jags museum i Segersta.
Mm.
Linnés resa, Albrunna stenen, Tannes hög. Alumbruket och Tekla Engström får nämna något. Så det är ju jättekul att det strömmar in förslag och att folk är så nyfikna och vill höra mer.
Jätteroligt. Vi får se vad det blir framöver. Vi har ju nummer tre inbokat i alla fall. Och vad kommer det handla om?
Alltså är man i Färjestaden på Sandåsgatan så kan man ju passera en väldigt, väldigt speciell liten söt stuga. Och den heter ju Knaparns stuga. Och den tänkte vi ju titta till lite mer. Det är ju Torslunda hembygdsförening som tar hand om stugan och vi ska dessutom få vara med när en som heter Marianne Mattinsson bakar i den gamla bakugnen.
Ja, det ska bli så himla spännande. Det här är kanske lite off topic men ändå in topic faktiskt. Att när jag läste arkeologi en gång i tiden så skrev jag min D-uppsats om bakugnar i arkeologi. Leta inte upp den! Men jag har faktiskt en fäbless för bakugnen.
Men då passar ju nästa avsnitt dig som handen i handsken.
Ja, det ska bli jätteroligt.
Och jag tycker du är lite extra rolig för det här avsnittet nu. Klintastenen är ju på Historiska museet i Stockholm. Och nu tänkte jag säga, där jobbade jag innan, men det har du ju också gjort.
Ja, det har jag. Vi gick omlott lite. Ja. Vi gjorde inte. Du hann sluta innan jag började. Det är någonting som vi kom på, bara för inte så himla länge sedan.
Så den här Klintastenen står ju faktiskt på vår gamla arbetsplats.
Ja,
på Statens historiska museum i Stockholm.
Ja.
Ska vi släppa in Sara lite nu, Pia?
Ja,
det är
men
ju hennes show det här. Ju.
Precis, vi har ju en tendens att ta över lite. Ja, Sara, du läser ju arkeologi.
Mm, det stämmer.
På Linnéuniversitetet. Och du har ett särskilt intresse för just bronsåldern.
Ja, och specifikt hällristningar.
Ja, hur kommer det sig?
Det är en väldigt bra fråga. Det finns nog flera anledningar till det. Jag kommer från ett väldigt hällristningstätt område i norra Kalmar län. Så jag har haft det här intresset ganska länge. Och sen har jag skrivit båda mina uppsatser om just hällristningar och faktiskt haft med Klintastenen i en av dem. Och så är det någonting som är väldigt fascinerande med hällristningar tycker jag. För jag tänker exempelvis en kniv. Oavsett om den har använts i vardagen eller till ceremonier eller varit en offergåva eller något sånt, så är det ju i slutändan alltid en kniv. Men en hällristning är, det är liksom något mycket djupare med det, för man vet ju inte riktigt vad det är för någonting egentligen.
Nej, varför man har gjort den eller vilka det är tänkt för, vilka som egentligen ska läsa den.
Mm. Det finns ju många teorier, men det går ju inte att veta. 100%.
Nej.
Och det är ju så att vi har ju inte sådär jättemånga hällristningar att vältra oss i här på Öland direkt, va?
Det är den enda.
Det är Ölands enda hällristning med figurer alltså.
Ja.
Vi pratade lite om här innan vi satte igång och spelade in. Är det här Ölands äldsta konstverk?
Det måste ju i alla fall vara ett av de äldsta konstverken härifrån.
Det beror på vad man, ja, det beror på vad man räknar. Det beror ju på vad man räknar som konstverk kanske. Men
jag tror att många som lyssnar nu blir nog lite nyfikna. Hur ser den här klintastenen ut?
Mm. Hur stor är den? Vad är det för motiv på? Är det gubbar på? Eller är det...
Mm, det är lite allt möjligt på den egentligen. På toppen så har man en cirkelfigur med tre cirklar i varandra. Och så är det en uthuggen grop i mitten. Sen är det en figur under som är lite svårtolkad. Jag tycker det ser ut som en hästfigur eller en djurfigur. Men alla håller inte med. Under det så är det en skeppsristning med 7 gubbar i som står på rad. Och under dem så har vi 2 djurfigurer, antagligen hästar. Med en figur framför som ser ut som en man som ligger ner.
Under båten?
Mm.
Framför hästarna under båten ligger en man.
Mm.
Och det kan vi ju säga att vi har ju bilden som på det här poddavsnittet är ju klintastenen, om vi klickar in och ser hur den ser ut också.
Mm. Kanske ni kommer in med helt andra tolkningar. Du har ju pratat med lite olika forskare om det här också, vilka tolkningar som finns kring den här typen av motiv så, som vi ska få lyssna på. Ska vi börja med en lokal röst från Linnéuniversitetet? Vem är det du har träffat där?
Peter Skoglund, som är professor i arkeologi.
Det tycker jag vi lämnar över till Peter nu och hör vad han har att säga om Ölands enda hällristning.
Jag är professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet och har alltid intresserat mig för bronsåldern. På senare år, sista 10-15 åren, så har jag forskat väldigt mycket kring hällristningar i olika typer av forskningsprojekt tillsammans med andra kollegor, också kollegor från andra ämnen som konsthistoria och semiotik. De sista 3-4 åren har jag också haft ett projekt nere i norra Kenya där man fortfarande idag gör hällmålningar som en del av en levande tradition.
Vad är egentligen en hällristning för någonting?
Ja, dels kan det vara en målning. Man använder pigment för att måla på en berghäll. Ockra till exempel, röd ockra är ett vanligt pigment. Eller så är det att man har ristat, säger vi, men kanske snarare knackat eller bultat in ett spår i en berghäll. Och att det här då också bildar en figur. Eller kanske en skålgrupp. Det är ju den absolut vanligaste hällristningen vi har. Och den som har den största utbredningen också. Både i Sverige och globalt sett. Ofta är den kanske 4-5 cm i diameter. En halv till en centimeter djup. Grund, cirkulär fördjupning. Inknackad i ett block eller en berghäll. Och den kan finnas som en enstaka skålgrupp. Eller många tillsammans. Ibland flera hundra tillsammans. Det kan vara... bara skålgropar, men ibland kombineras det också med andra ristningar som vi kan liksom se vad de föreställer. Och det här har ju då forskare hållit på att fundera över och diskutera i över 100 år vad de här skålgroparna betyder och vad de har använts till och sådär. Det finns inget bra svar på det. Det är ett svårt ämne helt enkelt. Men det vi vet är att det har förekommit i senare tider, på 1800-talet till exempel här i Sverige, att man har smort in de här groparna. Med lite med fett och sådär, man har offrat mynt i dem och så. Klintastenen är ju en spännande ristning. Det är Ölands enda ristning. Och där är ju ett skepp. Och sen är det ju en cirkelfigur. Flera cirklar inuti varandra. Där det är tre hästar och det är människor i det här skeppet. Eller nu säger jag skepp, men alltså egentligen det vi tror oss veta är ju att det var snarare kanoter som paddlades fram utifrån andra nästan samtida fynd av bevarade kanot då från nordisk tidig järnålder. Vi har ju anledning att tro att den hittade en grav. Eller att den har funnits i en gravkontext från början. Och då kan man ju tänka sig att det är någon form av symboliskt eller rituellt budskap man har haft här. Så den här cirkelfiguren brukar man ju tänka sig ha med solen att göra. Skeppet var ju, eller kanoten var ju då en väldigt vanlig symbol i bronsåldern som hade många olika betydelser. Alltifrån väldigt praktiskt redskap som man behövde för att kunna förflytta sig. Man kan också tänka sig att det finns tankar om liksom, i det här fallet då man tänker sig att det har varit en grav, transportera den döde kanske från det här livet till ett annat liv.
Hur arbetar man som arkeolog när man försöker tyda hällristningar så som exempelvis på Klintastenen?
Om jag pratar lite mer generellt då kring hällristningar och forskning och så kan det variera såklart var i världen man befinner sig. Men om man tar ett nordiskt perspektiv på det här så kan man jobba dels med kronologi. Alltså det är väldigt viktigt att försöka förstå vilken tid en ristning är ifrån. Det är väldigt tacksamt att jobba med det nordiska materialet på det sättet att de här hällristningarna föreställer ofta föremål som vi känner igen från de arkeologiska samlingarna. Det är mycket metallföremål, det är svärd, det är vapen, det är yxor som vi kan hitta i museimagasinen. Och därmed kan vi också få en förståelse, inte bara för att detta kanske är från bronsåldern, utan också vilken del av bronsåldern föremålen är från. Bronsåldern är indelad i 6 perioder. Det är det ena. Och sen tänker jag att landskapsperspektiv är viktigt. Man måste rekonstruera bronsålderns landskap. Det såg ju ibland rätt så annorlunda ut. Om man tar Bohuslän som ett exempel där det finns mycket hällristningar så stod ju havsytan betydligt högre under bronsåldern än vad den gör idag. Så det gör att områden som man idag upplever som typiska jordbruksområden med ett aktivt jordbruk med kor som går och betar. Det var ju strandmiljö under bronsåldern. Och sen kommer vi ju kanske då till det svåraste här. Och det är ju att försöka tolka in någon form av mening eller betydelse i de enskilda bilderna. Och kanske därför ska man också vara lite försiktig. Man kan ju då titta på vilka sammanhang de här föremålen finns i och så vidare. Och man kan göra jämförelser mellan bilder på hällristningar, bilder på metallföremål. Man kan närma sig det lite mer teoretiskt till exempel och fundera över om det här är berättelser, bildberättelser och vad är det då som krävs för att man ska kunna återge en berättelse i bildform och sådär.
Vad tror du att det kan betyda att man bara har hittat en enda hällristning med figurer?
Det är lite knepigt. En faktor här kan ju vara att man inte har de här stora fina granit- och gneishällarna på Öland som finns på framförallt västkusten men kanske även i Blekinge och sådär och längre norrut ut mot Östersjön. Vi har ju andra delar av södra Sverige där det också finns väldigt lite, väldigt få figurristningar. Det finns ju uppenbarligen vissa regioner där man inte har den traditionen att göra figurristningar utan där man bara gör skålgropar. Och sen kanske man då har enstaka ristningar och då är det sannolikt i gravkontexter liksom. Det är nog där vi får söka svaret.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
När hörde du talas om den här stenen första gången? Var det när du började läsa arkeologi?
Ja, det var när jag skulle skriva min kandidatuppsats. Så tipsade min handledare om att ha med den.
Mm. Ja, men den kopplas ju ihop då med Jättlinge gravfält. Är det något speciellt med det här gravfältet? Sticker det ut på något sätt?
Det är ett fantastiskt ställe om man ska se Södra Ölands odlingslandskap på. Där man liksom har åkermarken på ena sidan, allvaret på andra. Och en fantastisk utsikt från det gravfältet. Så det är också lätt att förstå varför man för flera tusen år sedan valde att begrava folk just där.
Utsikt över havet också. Kalmarsund nedanför. Det är ju fantastiskt.
Det är ett av Ölands längsta gravfält på ungefär 2 kilometer som sträcker sig mellan byn Klinta då, där Klintastenen hittades i norr och i söder så är det byn Jättlinge. Och på det här gravfältet så finns det ungefär 130 gravar av olika typer av högar, stensättningar, skeppsättningar och så vidare. De flesta av de här kopplas till järnåldern så de är yngre än Klintastenen då som kommer från bronsåldern, men det finns även en till sten från bronsåldern på det här gravfältet. Precis innan Klinta så har du en skeppsättning med en skålgropssten som står i den norra delen.
I skeppsättningen sa du, va?
Ja, det stämmer.
Ja. Och vi var ju där och tittade, du och jag, och kände lite på skålgroparna också. Och tänkte att det här är nog inte så jättelångt ifrån där man hittade Klintastenen.
Vi gjorde en pilotinspelning, eller provinspelning av det här avsnittet innan vi gick ut i skarpt läge. Då pratade vi lite om att Klintastenen symboliserar en form av återbruk på Öland. Och det spårade ur lite.
Flera stycken skålgropstenar runt om på södra Öland. Och vill man se en fin så kan man ju åka till Jättlinge gravfält och kolla på skeppsättningen där. För en av de stenarna som står där har jättefina stora skålgropar uthuggna.
Om man vill se en ful.
Alla är lika mycket värda.
Ja.
Klintastenen fungerade som någon form av gravmonument. Men den kanske inte hade stått där från början. Utan någon har flyttat den dit.
Ja.
Alltså lång tid efter att de här hällristningarna gjordes.
Mm.
Och det är lite samma sak som med Klintastenen, i och med att den stenen står ju upp med skålgroparna i, så den har ju förmodligen legat ner innan. Så den är nog också dit flyttad betydligt senare och funnits någon annanstans innan, i närheten kanske. Men då kan man ju säga att allt det här är någon form av återbruk.
Ja, det kan man ju säga. Och det finns ju flera exempel på att ölänningarna var riktiga hejare på. Åh, oh, förlåt.
Ja, men det är jag som riktiga skriva. Hejare. Skrev du hejare?
Ja.
Men då blir ett slags
ja, vad kan man säga, Emma, att det här är
okej. Kan du fråga Sara om det är ett slags återbruk?
Ja. Så roligt. Är det inte? Nej, jag säger. Är det återbruk?
Ja.
Okej. Så det blir som ett slags återbruk, kan man säga. Ja, men det kan man säga. Det finns flera exempel på att ölänningarna var väldigt bra på återbruk. Exempelvis så har man återanvänt gånggrifterna i Mysinge under flera tusen år.
Ja. Sen är det ju så här att den här stenen har ju flyttat hemifrån, precis som vi har sagt innan. Och den har ju flyttat från södra Öland till Statens historiska museum i Stockholm. Och då har du varit i kontakt med någon där för att få veta lite mer, vad sa du?
Det stämmer. Jag har pratat med Thomas Eriksson som är expert på bronsåldern och yngre järnålder på Historiska museet i Stockholm.
Hejsan, Thomas Eriksson då. Jag är antikvarie med ansvar för samlingarna från bronsålder och äldre järnålder här på Statens historiska museer. Jag är också bronsåldersexpert på keramik och boplatser och gravar från bronser från just bronsålder och äldre järnålder. Klintastenen är helt unik på Öland. Det är den enda bildristningen från bronsåldern. Klintastenen är en av de mest intressanta som vi har, som har funnits här sedan 1910-talet. Den är ungefär 1,20 lång. Vi har inte försökt lyfta den för att det är risk för att den skadas. Men han som grävde fram det och förde stenen till Stockholm, han uppskattar då att den vägde runt ett ton, så det är ingen liten sten som man flyttar på hur som helst. Den hade ju hittats någon gång alldeles innan 1915. Och då fick museet här i Stockholm veta att det var någon typ av ristad sten som man hade hittat. Och 1916 och 17 så åkte Ture J. Arne ner då till Kalmar. Han var runt hela Sverige och grävde fram olika saker. Och han gjorde en efterundersökning på den plats som han som ägde huset vid Klinta hade hittat stenen i. Och då hittade han två gravar i en hög. En barngrav och en vuxengrav. De kan vara från bronsåldern, men de skulle även kunna vara från järnåldern. Det finns inga riktiga bra daterade föremål i graven. Då upptäckte ju Ture Arne då att det här inte var en runsten som han trodde först att det skulle vara när han hörde att de var ristad sten. Utan han insåg ju snabbt att det var en hällristning från bronsåldern som var helt unikt. Och det här att lämna kvar en sån unik sten på en privat tomt var inte speciellt lyckat tyckte han. Utan då hade den inte varit tillgänglig för besökare ändå. Utan då tog han upp den till Stockholm och den perioden under 100 år som den har varit hade varit utställd oftast. Så här, och den är utställd nu sedan 20 år tillbaka då, så att alla kan komma och titta på den som kommer hit till Historiska museet i Stockholm. Då. Det är ju Ölands enda bildristning. Det finns ungefär 140 skålgropsstenar på ön annars. På Klintastenen finns det ungefär 150 sådana här skålgropar. Och alla skålgroparna som då finns på 4 utav de 5 sidorna blir det väl. De täcker inte själva bildristningarna och just de här bildristningarna är jättespännande. Överst på stenen så finns det en koncentrisk cirkel. Det är 4 eller 5 stycken runda cirklar som blir mindre och mindre. Vi arkeologer brukar tolka det här som en solsymbol eller möjligtvis också en sköldsymbol. Någon gång under bronsåldern, framförallt under yngre bronsåldern, så vet vi att man hade stora bronssköldar som då kunde blänka som solen när de var välputsade och nya. Just de här koncentriska cirklarna går igen även på Truntorpsvagnen som är så här kultföremål från ungefär 1400 f.Kr. Som är funnet på Själland i Danmark där solen dras ut av en häst på en vagn. Under det så kommer det dels någon figur som är väldigt svårtolkad. Om det är en yxa eller om det är en människa eller ett djur. Det går inte riktigt att se. Men sen så under den så kommer ett skepp. För på skeppet så sitter det 7 personer. Eller det är egentligen en kanot. Än så länge så har vi inga säkra belägg för att man har haft segel här i Sverige under bronsåldern. Utan man har paddlat. Och skeppet skulle även kunna vara någonting som för den döde bort. Precis som solen, när solen dör på kvällen, så här förs den döde bort utav skepp också. Men sen så under det här skeppet, eller båten, kanoten, finns det ytterligare 3 figurer då. Det är 2 stycken slanka, fina hästar. Hästen var antagligen ett av de djur som förde solen över himlavalvet på dagen då. Och hästen var ett ganska så nytt djur då under bronsåldern. Man rider antagligen inte på hästarna under den äldsta bronsåldern utan man har häst och vagn istället. Eller häst och kärror som man strider ifrån eller fraktar saker. Och antagligen elitens djur under den här perioden. Framför de här 2 hästarna så finns det någon konstig figur som antingen är ett lite missbildat djur eller en man eller en människa åtminstone som mer eller mindre ligger ner framför hästarna. Och skulle man tolka det här hela så skulle man kunna tänka sig att det här är en man som då har fallit överbord från kanoten och håller på att drunkna. En tolkning skulle kunna vara att den här stenen egentligen är en skengrav över någon som har dött på havet utanför. Och att man sen har vördat den här personen upprepade gånger genom att hugga in de över 150 skålgroparna. Att man mer eller mindre årligen har gått dit och haft ceremonier vid den här stenen. Öland är rikt under bronsåldern och det finns fina yxfynd från samma tid i Klintas närområde. Ni som bor på Öland, att man anmäler om man hittar skålgropar till länsstyrelsen eller att man hittar fynd, för Öland är en fantastisk ö med fantastiska fynd. Det är jätteviktigt att så mycket som möjligt kan bevaras för eftervärlden.
När vi pratar om Jättling gravfält så har det ju förmodligen varit större. För alltså de här gravfälten ligger ju som ett pärlband upp med landsvägen. Både på västra och östra sidan. Men kör man liksom västra sidan söderut så ser man ju de här gravfälten hela vägen. Och på vissa ställen som vid Mysinge så har man ju ganska stora gravhögar. Och går man upp på Mysinge hög så är det nog den allra, allra bästa platsen i världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Och titta på utsikten. Och där ser man ju kyrktorn, man ser byarna, man ser ju hela Ölands stora allvar. Och en riktigt solig dag så ser man nästan över allvaret och liksom solen glänser i Östersjön på östra sidan. Och sen ser du en bördiga med Belångadalen och Kalmarsund. Så det är ju en helt fantastisk plats att vara uppe på. Men det kanske får bli ett eget poddavsnitt, Mysinge hög.
Precis, det finns ju massa spännande berättelser om
spökerier och annat.
Precis, troll och
kung Mysing, sjökonungen som ska bo i den där högen.
Mm.
Och fira jul kan man göra med honom där. Då öppnas högen på julafton, men går man in och firar jul med honom så sägs det att man aldrig mer kommer ut.
Så det är ingen som har berättat om hur det var?
Nej, det är det ju inte då. För de har ju inte kommit ut igen.
Men jag tycker det är så spännande det här som du sa precis, Emma, att gravfältet har varit mycket större från början. Och den här stenen, om det nu är en gravsten, för det är ju faktiskt några forskare som tänker sig att det är ett monument för en grav. Och Thomas tänker ju sig till och med att de här skålgroparna har blivit till för att man har kommit tillbaka år efter år efter år och knackat in som någon slags för att minnas den här personen då. Och den låg ju på en privat tomt, och det ligger ju många privata tomter runt omkring, både i början och efter.
Tänk om det finns fler.
Precis, det kanske finns fler.
Det har väl varit någonting, Sara, att få hitta Ölands andra hällristning med figurer.
Ja, jag ska gå och knacka dörr och fråga, kan jag få kolla eran tomt?
Ja, precis. Har du planterat någonting nyligen? Har du vänt på alla stenar i din trädgård?
Vad tror ni om Klintastenen då? Är det ett uttryck för ceremonier och ritualer, eller är det kanske någon gammal sägen, eller är det något mytologiskt kanske?
Alltså jag tror ju att det är en berättelse om någonting som har hänt. Jag var uppe i Tanum som också är ett världsarv och tittade på de enastående hällristningarna som finns där, och det var ju helt fantastiskt. Så jag tänker just de här männen i skeppet eller kanoten som någon sa. Och hästarna under, och just det jag tycker är extra spännande att det ligger, jag tror att det är en man som ligger på rygg längst ner under båten. Men jag är ingen expert på det här området överhuvudtaget. Vad tror du, Pia-Lena?
Men jag känner likadant. Jag vill i alla fall att det ska vara en berättelse. Jag tycker det är mycket, mycket mer spännande att det är någon som har för flera tusen år sedan velat på något sätt ändå bevara en berättelse för framtiden. Och det kan ju innebära förstås också att det är en berättelse om en verklig person, och att det kanske är ett gravmonument över den personen, och att man också berättar den personens liv.
Men hur gammal är? Vi har ju sagt att stenarna är från bronsåldern. Men hur länge sedan är det någon satt och ristade in de här bilderna ungefär, Sara? Kan man säga det?
Man kan tänka sig att det är ungefär 3000 år sedan.
Så för 3000 år sedan så satt det någon och berättade en berättelse som vi försöker förstå idag.
Mm.
Det är ju lite häftigt.
Det är väldigt häftigt.
Ja, och nu innan vi avrundar, så dels tack Sara för att du är här och har praktik. Och för att du har lagt tid på det här, så vi har fått lära oss mer om Klintastenen och hällristningar och bronsåldern på Öland. Men också ett extra tack till Historiska museet och Linnéuniversitetet som tog sig tid och ställde upp och berättade lite mer om den här alldeles enastående hällristningen från södra Öland.
Tack så jättemycket.
Och nästa gång vi ska börja spela in, då är det Knapens stuga i Färjestad när vi bakar bröd, Pia-Lena.
Ja, det är det.
Men innan dess så tänker jag att vi har ju fått ganska mycket uppslag på nya poddavsnitt. Men är det någon som har fler idéer så tveka inte utan hör av er. För det är ju jätteroligt att det finns så mycket att lyfta fram här.
Mm. Tack alla ni som lyssnar och hör av er. Och fortsätt alltså gärna med det på återhörande. Ha det fint. Hej då.
Hej då.
Hej då.